Vi ska börja dagens övningar med att läsa i Efesierbrevet i det fjärde kapitlet. Kapitel 4 i brevet till Efesus. Ord som vi ofta läser därför att de innehåller väldigt mycket. 11-16 verserna. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De skall göra det heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar. Inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Ja, det här kan man tycka det är så vackert så det är nästan för bra för att vara sant. Och många gånger har man läst den här texten och fått dåligt samvete av den, eller hur? Gemenskapen och alla lämmarna som stöder varann och allt det där, ja. Det var länge sedan vi trodde på det, eller hur? Och så gör man en resignerad suck och så säger man det att ja, är det något vi har misslyckats med så är det gemenskapen. Men kanske att det är för att vi hoppar över ett par steg i det här. Vi spanar in 16 versen direkt här. Nu ska vi älska varandra, sätta igång bara. Och nu ska vi vara så snälla och trevliga mot varandra. Och nu är det mysigt. Och här så ska vi visa världen hur mycket vi älskar varandra. Och de ska gå omkring och säga, se hur de älskar varandra. Och så försöker vi älska varann, inte därför att vi älskar varann, utan för att världen ska se att vi älskar varann. Vilket ju är hyckleri i vanlig ordning. Eller hur? Paulus skriver att Herren har satt in ett ledarskap i Guds församling. Och så nämner han 5 olika typer av ledare. Och du som själavårdare kommer väl in i galleriet här någonstans, kanske i höjd med herdar ungefär. Vi behöver inte göra de här avgränsningarna så vansinnigt skarpa i kanterna. Det är kanske bara ett som en regnbåge av lite olika färger. Där den ena färgen går över i den andra. Vad ska församlingen med så många sorters ledare till? Ja, nu gäller det att se vad det inte står. Det står inte så här. Gud har tillsatt ett omfattande ledarskap i församlingen för att gubbarna ska sitta bakom stängda dörrar och fatta beslut. Det kan hända att det behövs sånt också. Det behövs revisorer. Det behövs människor som byter proppar, som vi sa häromdagen. Det finns många sorters ledare. Men huvuduppgiften för ledarskapet är en ganska överraskande grej. Det är att föra det heliga fram till full mognad. De kristna är visserligen alltid barn i Herren och har en barnaskapets ande. Men du vet, det är skillnad på barnaskap och barnslighet. Barnslighet är när man har stannat i växten. Barnaskap kan råda livet ut. Man kan ha ett sunt barnaskap vid 90 års ålder, men man kan vara barnslig vid 20. Och utan att på något sätt nagga barnaskapet i kanten har ledarna i församlingen ändå i uppgift att hjälpa människorna till full mognad. Och jag älskar uttrycket mognad. Kanske inte minst därför att det så lätt kommer bort i hanteringen. Jag tror att just när Paulus skriver detta till församlingen i Efesus, så tror jag att människorna tänkte på hur han, Paulus, själv hade arbetat i församlingen för att föra människor där till full mognad. Håll ett finger i Efesierbrevet 4, för vi kommer tillbaka till det, men vi gör en liten parentes och hoppar till Apostlagärningarna 20. Apostlagärningarna 20. Det är sista gången Paulus är i Efesus. Han tar avsked av de äldste. Vi ska börja läsa i 28 versen. Ge akt på er själva och på hela den jord som den heliga ande satt er att ha uppsikt över, för att ni ska vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Jag vet att när jag lämnat er ska farliga vargar som inte skonar jorden tränga in bland er. Ur era egna led ska det träda fram män som förkunnar villoläror för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag i 3 års tid, dag och natt, har väglett var och en av er under tårar. Vilket jobb. Passa nu på, säger Paulus till de äldste, så att ni är herdar för församlingen och inte makthavare. Det ska komma vargar, säger han. Vad är det för vargar? Jo, det är sådana som kommer att göra anspråk på makt över församlingen. Ledare som kommer att kräva underkastelse av församlingen. Se nu till att ni är herdar och skona jorden från makthavare. Också ur era egna led ska män träda fram, säger han till de äldste. Guds rike är ett nådens rike och inte ett maktens rike. Och som jag har sagt tidigare, så är ledarskap i Guds rike inte ett härskande ledarskap utan ett tjänande ledarskap. När Jesus har tvättat lärjungarnas fötter så säger han: när ni nu vet detta, saliga är ni om ni också gör det. Han säger också till lärjungarna att det jag gör förstår ni inte nu, men framdeles ska ni fatta det. Någon gång i framtiden ska det här klarna för. Jag tror att Petrus efter sin förnekelse och sin återupprättelse förstod det här. Det som han inte förstod när Jesus tvättade fötterna. Ledarskap i Guds församling är icke auktoritärt. Vi ska göra en utflykt till ifrån fjärde kapitlet i Efesierbrevet och titta i första Mosebok 10. Och läsa verserna 8 till 12. Första Mosebok 10, verserna 8 till 12. Då kommer vi in i historien strax efter syndafloden. Vi hamnar i en släkttavla. Och du är väl intresserad av släkttavlor? Nu blir vi det om inte annat. Åttonde versen. Men Kus födde Nimrod. Han var den första som upprättade ett välde på jorden. Han var också en väldig jägare inför Herren. Därför brukar man säga en väldig jägare inför Herren som Nimrod. Och hans rike hade sin början i Babel, Erek, Akkad och Kalne i Sinias land. Från det landet drog han sedan ut till Assyrien och byggde Nineve, Rehoboth, Ir och Kela och därtill Resen mellan Nineve och Kela. Detta är den stora staden. Det här är motpolen eller bakgrunden till Uppenbarelseboken 18. Fallet är det stora Babylon. Det har blivit ett tillhåll för alla slags orena andar. Nimrod var den första som upprättade ett välde på jorden. Nimrod var den första som hittade på att en ledare kunde ta makt över dem han ledde. Det står att han var en väldig jägare inför Herren, och det låter ju intressant. Man ser honom för sig när han går med bössan på axeln ut i skogen och har drevkararna med sig, eller hur? Jo. Det är bara det att det betyder det säkert inte. Ordet inför här är lite mångtydigt, så många hebreiska ord. Det kan också betyda emot. Han var en väldig upprorsmakare mot Herren. Det är antagligen den rätta betydelsen. Därför att Gud vill inte ha ett maktfullkomligt ledarskap. Ledarskapet i Guds rike är maktlöst. Till och med Gud själv som har all makten avstår att använda den från oss. För att få regera oss med nåd istället för med makt. Det är inte en händelse att Babel på detta sättet dyker upp i början och i slutet. Att vi hittar Babel i första Mosebok och att vi hittar Babel i Uppenbarelsebok. Vi hittar Nimrod i första Mosebok och vi hittar Antikrist i Uppenbarelsebok. Och de står som varandras likheter. Nimrod står som en förebild till Antikrist. En ledare, en andlig ledare med makt över dem som ska ledas. Och Nimrod hade ju den lilla speciella egenskapen att han regerade över alla då levande människor. För att om du hoppar till elfte kapitlet. Och så läser vi om Babels torn. Som väl var lite grann av Nimrods livsverk antagligen. De första 9 verserna. Och hela jorden hade enahanda tungomål och talade på enahanda sätt. Men när de bröt upp och drog österut fann de en lågslätt i Sinias land och bosatte sig där. Och de sa till varandra, kom låt oss slå tegel och bränna det. Och teglet begagnade det som sten och som murbruk begagnade det jordbäck. Och de sa, kom låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp i himmelen och så göra oss ett namn. Vi kunde eljest bli kringspridda över hela jorden. Då steg Herren ned för att se staden och tornet som människobarnen byggde. Och Herren sa, se, det är ett enda folk och har alla enahanda tungomål, och detta är deras första tilltag. Härefter skall ingenting bli dem omöjligt vad de än beslutar att göra. Nåväl, låt oss stiga ned dit och förbistra deras tungomål, så att den ene inte förstår den andres tungomål. Och så spred Herren dem därifrån ut över hela jorden, så att de måste upphöra att bygga på staden. Därav fick den namnet Babel, eftersom Herren där förbistrade hela jordens tungomål. Därifrån spred också Herren ut dem över hela jorden. Jo då, de hade samma språk och de höll alla ihop under en och samma ledare. Och nu hade de hittat på ett bra projekt. Nimrod som byggde den stora staden. Han var väl också anförare för att man byggde ett torn. Och det var inte vilket utsiktstorn som helst och inget vattentorn heller, utan det var ett avgudatempel. De byggde man ju i avsatser som nästan som höga berg i sina städer på den tiden. Vad var man ute efter? Jo, man var ute efter makt i vanlig ordning, andlig makt. Kom, låt oss bygga en stad åt oss, det är Babel det, och ett torn vars spets räcker upp i himmelen, och så göra oss ett namn. Fortsättningen är ju lika intressant. Vi kunde eljest bli kringspridda över hela jorden, står det. Och så slutar det med att de blir kringspridda över hela jorden. Den som vill bevara sitt liv ska mista det. Här är upproret i full gång. Nu har vi utsett en andlig ledare åt oss och han håller på att leda oss i ett fantastiskt projekt, och när det slutar ska ingenting bli omöjligt. Inget nytt under solen. Det här har vi hört förr, eller hur? Man söker den andliga makt som kommer av att alla underordnar sig en mänsklig ledargestalt. Andlig makt genom en stark andlig ledare. Det är Babel. Dra ut från Babylon, står det i Uppenbarelseboken. Och man har grubblat sig halvt fördärvad på vad det kunde betyda. Månne är det katolska kyrkan, och månne är det och månne är det detta. Dra ut från alla auktoritära sammanhang, inte minst de av andlig natur. Ty det är Babylon. Andlig makt genom auktoritärt ledarskap. Och i detta fantastiska ekumeniska projekt, där man nu håller på och bygger upp något så fint, där blir det splittring. Där man får ett auktoritärt ledarskap, där får man också alltid maktkamp och splittring. Ja, det är Satans attacker brukar det heta. Nej, det är det inte. Det är Guds vrede. Det är inte djävulen som splittrar Babel. Det är Gud. Gud gör det genom att utgjuta en splittringens ande, helt visst. Här kommer en maktlystnadens demon och splittrar människorna i olika grupper. Förbistrar deras språk så de inte förstår varandra. Men den som bestämmer det här är inte djävulen utan Gud. Djävulen skulle gärna sett att de fortsatte. Ostört. Men Gud är så mäktig så han kan skicka en av djävulens underhuggar och säga det, nu splittrar du sönder det här. Det bestämmer jag. Alltså kan vi säga så här. Splittring i Guds församling beror aldrig på att vi har olika lära. Eller praktiskt taget aldrig. Det är inte olikheterna i lära som är problemet. Splittringen är alltid en följd av makt. I den församling där makten inte skulle finnas. Kunskapen är alltid ett styckverk. Vi kan se och förstå saker på lite olika sätt. Det är inte det som splittrar oss utan makten. Där det förekommer splittring, församlingar rämnar, grupper sprängs och så vidare. Och jag vill på något sätt förstå varför. Då måste jag alltså ställa frågan, vem kommer med anspråk och vem utövar makt? Ty makt leder till språkförbistring och splittring. Om vi ska tränga lite vidare in i detta med ledarskap. Så kan Mose få duga bra som modell. Han begåvas i skriften med två titlar. Han kallas för profet och domare. Men han är inte kung. Han har ingen makt. Att han är profet, det utsäger för oss att han kunde, vad ska vi säga, höra Guds vilja för det speciella tillfället och vidarebefordra den. Att han är domare, det säger oss att han var kunnig i Guds lag, alltså Guds allmängiltiga vilja, om vi vill säga det så. Han kunde som ledare uppenbara Guds vilja för folket. Men han hade inga maktmedel att tvinga Guds vilja på folket. Han hade ingen hemlig polis. Han hade ingen armé. Han hade inga utpressningsmedel. Han hade inget att hota med. Han kunde bara säga så här är vill Herren. Och sen var det upp till folket att göra som Herren hade sagt eller att inte göra det. Han kunde kungöra Herrens vilja men inte tvinga den på människorna. När folket började krångla och bygga guldkalvar och sånt här så kunde Mose inte göra mycket mer än att tala med Gud. Och skulle det sen utövas makt så gjorde Gud det själv. Det ser vi gång på gång under ökenvandringen. Mose hade ingen makt. Gud hade makten. Mose kungjorde Guds vilja. Det är ledarskap i Guds rik. Det där gick ju någorlunda när man var i öknen. Man var så illa tvungen att följa Mose. Det var inte mycket annat att hitta på. Det gick någorlunda när man under Josua erövrade landet. Tills man hade fått så pass stor bit som man inte hade lust att fortsätta. Då satte man sig på sin bak och upphörde att följa Guds vilja. Och då börjar problemen. Till efter Josua kommer domartiden. Det var en tid då Gud kallade människor att vara ledare i Israel. De kallas då för domare. Och de var som regel både profeter och domare. De uppenbarade Guds vilja. Men slutomdömet om domartiden, som ju var en kopiöst rörig tid, står i domarbokens sista vers, 21 kapitlet och 25 versen. Vid den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad honom behagade. Det fanns ingen kung. Det fanns alltså ingen makthavare över Guds folk. Det fanns bara ledare som kunde tala om vad Gud ville, men det fanns ingen som kunde tvinga folk att göra det som Gud hade sagt. Därför var det en enda röra. Folk lyssnade lite förstrött till och sa att ja, vi gör väl som vi själva vill. Och så gjorde de som de själva vill. Och röran och villvallan blev så stora att det till sist blev inbördeskrig och hela Benjamins stam höll på att stryka med. Och då inträffar kort tid därefter någonting som man ofta har sett upprepat i Guds folks historia. Nämligen att folket kommer och önskar en kung. Sätt en auktoritär ledare över oss, det är det enda som funkar. Första Samuelsboken, 8 kapitlet. Vi kan bara läsa i fjärde versen där. Första Samuelsboken 8:4. Då församlade sig alla de äldste i Israel och kom till Samuel i Rama. Och de sa till honom: du är ju nu gammal och dina söner vandrar inte på dina vägar. Så sätt nu en kung över oss till att skipa rätt bland oss så som alla andra folk har. Och vad fint det låter. Vi vill ha lite mer ordning på torpet. Här är så rörigt i detta land. Det är inget som funkar. I vår församling har vi hållit på och käbblat i församlingsstyrelsen i 20 år. Och all verksamhet har därför legat nere, därför att alla starka viljor har dratt åt alla håll och vi kan aldrig komma överens. Sätt en pastor över oss och ge honom all makten så vi äntligen kan få lite fart på julen. Inget nytt under solen. Vi läser vidare. Men Samuel ogillade att de sa så: ge oss en kung för att han må skipa rätt bland oss. Och Samuel bad till Herren. Då sa Herren till Samuel: lyssna till folkets ord och gör allt vad det begär av dig. Ty det är inte dig de har förkastat. Nej, mig har de förkastat genom att de inte vill att jag ska vara kung över dem. Som de alltid har gjort från den dag då jag förde dem upp ur Egypten ända till denna dag, genom att de har övergett mig och tjänat andra gudar, så gör de nu också mot dig. Så lyssna nu till deras ord. Dock må du högtidligt varna dem och förkunna för dem den kungs rätt som kommer att regera över dem. Varna dem, men ge dem den kung de vill ha. Det är enda sättet för dem att lära sig att det här är inte nyttigt. För det här är någonting man aldrig upphör att förvånas över. Att människor kan börja längta efter starka ledare. Att man önskar sig en förtryckare. Konstigt. Jo, det är skönt på många vis. Därför att när köttets alla viljor har dratt åt alla håll och det har varit polsk riksdag i församling eller i ett land eller i vad som helst och ingenting har kunnat beslutas och ingenting har hänt och allting bara har varit tjafs och tjat i all evighet. Då längtar man efter den starke ledaren. Det är också så skönt med den starke ledaren, man behöver inte tänka själv. Man bara ställer in sig som en soldat i ledet och tar order. Sen står det en sergeant där och ryter åt en och man gör precis vad man blir tillsagd. Du ska inte tänka, du ska bara göra som ledaren säger. Jätteskönt. Detta är Babylon. Det är inte Jerusalem. Det är Babylon. Glöm aldrig det. Nu går vi tillbaka till Efesierbrevet 4. Om ett verkligt andligt ledarskap ska kunna fungera så måste de som ska ledas vara inställda på Guds vilja. Det ska ju räcka med att någon uppenbara vad Gud vill, så vill de andra det. Inte därför att de har underordnat sig en person, utan därför, lyssna nu, till att de har lärt sig pröva profetiska budskap. De kan urskilja vad som kommer från Gud. Och de har gett sitt liv under Gud, inte under en mänsklig ledare. Den här 14 versen tycker jag är viktig. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar. Inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Ledarskapets främsta uppgift är att föra fram var och en till den mognad där han själv kan pröva vad som är från Gud. För det är först då som det maktlösa ledarskapet kan fungera och likväl får det hela att ge resultat, om jag får uttrycka lite banalt. Här tecknas bilden av en församling där åtminstone flertalet är så mogna i Kristus att var och en kan avgöra vad som är Herrens vilja. Och då blir det ju enighet. Herren vill ju inte ett genom den ena och ett annat genom den andra. Utan när vi alla, var och en, kan förstå Herrens vilja, då uppkommer en ljuvlig enighet. Och de gånger man får uppleva det, tycker jag att det är en vällukt utan like. Men om jag nu får överdriva lite grann och karikera lite grann, så tycker jag att vi i stort sett ser två sorters församlingar i Sverige. En där man sitter i demokratiska grupper och övar dragkamp med varandra för att genom omröstning besluta fram vad som till sist ska ske. Utan den här prövningen av vad som är Guds vilja. Och så finns det församlingar där man säger vi ska bara underordna oss ledaren ty han hör från Gud och de andra underordnar sig honom. Det är Babylon bägge två. Lutherska kyrkan gav sig ju makten i våld på 1700-talet. Konventikelplakatet och allt det här. Så den sitter ju i en babylonisk fångenskap under statsmakten än idag. Med kyrkorådsledamöter som tillhör, ledamöter som tillhör Socialdemokraterna och som tillhör Moderaterna och Centern och allt möjligt. Och det är kanske de som så att säga beslutar i församlingen sällan eller aldrig sätter sin fot innanför kyrkans dörrar. Och att dra ut från Babylon handlar inte om att lämna församlingen, utan det handlar om alltså att föra den här sortens ledarskap över till det som tillhör Guds rik. Det talas om lärovindar här i 14 versen. Vart vindkast i läran. Och vi tror lätt så här. Att om folk får för mycket undervisning i konsten att pröva vad andliga ledare säger, då blir det en förfärlig splittring. Nej, det gör det inte, säger Paulus. Det blir enhet. Om de verkligen prövar i renhet och sanning. Ty nya lärovindar kommer alltid från människor med anspråk på makt och ledarskap över Guds församling. De kommer alltid från nya nimrodsgestalter som träder fram och på något sätt vill skapa sig ett eget revir. De farliga lärovindarna kommer aldrig från någon som råkat läsa lite tokigt i Bibeln. Men som inte har någon som helst avsikt att med det skapa sig varken det ena eller andra inflytandet eller äran eller makten. Av det blir det inga lärovindar. Men när folk som är ute efter att få lite makt i Guds församling sätter sig och bläddrar i Bibeln för att hitta något bibelord att göra sin egen grej av. Det är det farliga. Därför är det aldrig farligt med prövning på gräsrotsnivå. Ty det är icke på gräsrotsnivå som lärovindarna uppkommer. De farliga vindkasten uppkommer alltid från människor med maktanspråk i Guds församling. Ta aldrig emot en profetia av typen, så säger Herren, jag vill inte att ni ska vara kritiska mot mina tjänare, profeterna, säger Herren. Jag vill att ni ska lyssna och ta emot och inte kritisera. Jag vågar en bra slant på att det inte kommer från Herren det där. Och jag hoppas verkligen att ni inte sväljer det här även om det nu kommer i ganska stora portioner. Min tanke med den här kursen är att ge er en ordentlig tugga, det är sant. Men om ni inte åker hem och idisslar det här tills ni har prövat allt, då är kursen ändå förfelad, kom ihåg det. Ni ska jobba med det här materialet tills ni kan klä det jag har sagt i egna bilder och ord när ni har prövat och funnit om det är sant. Och det ni tycker att nej, käre Sven, det här fick du om bakfoten. Lägg det åt sidan. Du måste pröva. Om den här kursen berövar dig din prövningsfunktion, så är den verkligen helt förfelad. Men jag vill skicka med er hem ett ordentligt lass som ni kan hålla på och tugga på ett tag. Ju mer ni tuggar och prövar och jobbar med det, desto mer mognar ni själva i Kristus. Efterarbetet efter en sån här kurs är det viktiga. Det blir inte mycket näring när kossan bara har svalt ner en grästorva. Det är idisslandet som gör hela effekten, så att säga. Det är den som gör maten smältbar och bygger upp kossan, och så är det också med er. Jag tycker det skulle vara rena tragedin om ni gick härifrån och blev någon sorts reichmanoider av något slag. Ja. Och med det tar vi rast.